Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är vår följetong kommunstyrelsens ärendelista. Och föredragande är Mats Lindblom från Liberalerna. Hej Mats, kul att se dig på videolänk, även om det bara är en stillbild jag ser av dig nu, men det kanske löser sig så småningom. Du, vi börjar väl direkt med punkten 1. Den heter kommundirektörens rapport 28 maj 2020. Vad säger du?
Ja, vad säger jag? Det blev ingen ekonomisk rapport den här gången. Och det är inte så konstigt, för vi har ju lite senare på dagordningen så har vi delårsbokslutet som tar upp det här med ekonomin lite mer i detalj då. Men det finns lite annat att berätta om på den här punkten. Det första jag tänkte nämna är det att samtliga våra skol- och förskolekök i Tyresö, de har nu blivit kravcertifierade.
Miljövänliga eller vad då?
Ja, alltså det här är en sån här miljömärkning för mat egentligen, var kravcertifiering då. Så det handlar om miljö, bra djurhållning, alltså god ekologi och klimatpåverkan och så.
Vad kul. Du har väl Strandskolan eller något liknande, har ju också blivit nominerad till bland de 10, alltså nominerad, och då är man bland de 10 bästa skolköken utifrån några kriterier.
Ja, det känner jag faktiskt inte till, men så kan det nog vara också.
Jo, jag fick mejl, de ville tala om det i radion efter sommaruppehållet. Så att ja. Det är dagens sanning.
Ja, då är det ju så.
Då är det
så. Du har sagt det så stämmer ju det, ja. Ja, just det. Jag kan berätta lite andra saker också. Om vi går in på lite sånt som kanske har en viss relation till coronapandemin då. Så vi har bestämt oss för att i görligaste mån då, utöka antalet aktiviteter för unga under den sommar som kommer nu. Och det är för att vi förväntar oss att många fler ungdomar befinner sig hemma i kommunen. För det är ju svårt för familjen att resa bort någonstans då. Och då blir det sommarkafé som är öppet. Praktiskt taget alla dagar i veckan då, söndag till fredag, på olika fritidsgårdar. Så det kommer alltid vara någonting öppet. Vi kommer ordna träningsverksamhet uppe vid Graningsringen där va. Och sen är det också flera idrottsföreningar som volontärbasis då ser till att vara ute på stan, på byn så att säga, och erbjuder olika aktiviteter sent på fredagkvällar och lördagkvällar. Och sen har jag, som jag berättade om tidigare, så har vi den här organisationen Idrott utan gränser som kommer att fixa aktiviteter under åtminstone 6 veckor i sommar då. Så att det ska finnas ett utbud och göra lite roliga saker i sommar för ungdomarna.
Hittar man den här informationen någonstans?
Ja, det kommer säkert upp på hemsidan om det inte redan finns där faktiskt.
Då menar du kommunens hemsida eller har fritidsgårdarna egna hemsidor?
Ja, det kanske de också har, men det finns ju allt att hitta via kommunens hemsida. Det skulle kunna gå att göra då. Andra saker som kanske inte är så roliga är att vi tvingas ju då ställa in nationaldagsfirandet i stadsparken. Det blir ju ingenting i år. Det blir för stora folksamlingar va? Så att den här ceremonin som vi brukar ha när vi introducerar nya kommuninvånare, liksom, den får skjutas på framtiden. Det är lite oklart hur den kommer att ske då. Ja, jag var klar med ettan där. Ska vi gå vidare?
Det är tvåan. Månadsrapportering till kommunstyrelsen 28 maj 2020.
Det här är bra. Det här är ett nytt inslag, ett nytt stående inslag på kommunstyrelsens dagordning här då. Det är vår nya kommundirektör, ja nya förresten, han har jobbat i mer än ett år nu i alla fall. Men det, hur som helst så har han introducerat en speciell månadsrapportering för att underlätta för kommunstyrelsen i det här uppföljnings- och styrningsarbetet vi har då.
Det ekonomiska?
Ja, egentligen inte riktigt. Ja, det, ekonomin finns här också. Alltså det här är tänkt att följa upp då de stadsbyggnads- och fastighetsprojekt vi har. Alltså när vi gör detaljplaner, så här vägutbyggnader, Östra Tyresö och fastighetsprojekt när vi bygger saker och ting som fornunden skola och sådär, vad ishall. Och då kommer vi kunna följa avvikelser här, dels i kostnader också i tidplaner och i viss mån kvalitet också då. Och det här börjar vi med den här månaden, så det är första gången då vi gör det på det här strukturerade sättet. Och sen från nästa år, då ska vi inte bara titta på stadsbyggnads- och fastighetsprojekten utan även på alla verksamheters måluppföljning då. Det finns ju mål för verksamheterna inom princip samtliga verksamhetsområden. Och det ska vi börja med från årsskiftet. Så att det blir en mycket mer detaljerad och tidig information när saker och ting håller på att gå snett då.
Fanns det någonting anmärkningsvärt att rapportera i den här första premiär?
Jag gissar att du skulle ställa just den frågan faktiskt. Ja, när det gäller våra fastighetsprojekt så är väl det största problemet just nu är väl ishallsbygget faktiskt. Det ser ut att dra över budget och en av anledningarna är ju att vi åker på en hel del marksanering i gropen där vi bygger det. Det finns ju gamla föroreningar av oklar källa till dem då, som kostar miljonbelopp att rensa ut nu då. Och det leder också till förseningar i projektet, vilket i sin tur leder till kostnader då. Så det är väl den stora grejen på den fronten just nu i alla fall.
3. Information om kommunutredningens slutbetänkande. Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.
Just det. Det här är en statlig utredning som populärt kallas för kommunutredningen då. Och den här tar sig sin utgångspunkt då i att man har märkt att ja, kommunerna har ju lite svårt nu framöver. Nu och framöver då, när det gäller ekonomiska förutsättningar och det är olika befolkningsförutsättningar, alltså befolkningsprofilen i olika kommuner. Man har svårt kanske att locka kompetens då till kommunen. Man har svårt med personal och kompetensförsörjning och så. Och då har man satt samman då en sån här parlamentarisk kommitté då, som ska titta igenom och komma med förslag på vad man kan göra på sikt då. Och det man tittar på, det är ju liksom det här med relationen mellan kommuner och regioner och staten. Alltså vem som gör vad. Och sen då försöka hitta lösningar då. Det handlar mycket om att samverka mellan kommuner. Kanske i vissa lägen att göra kommunsammanslagningar så man får upp liksom en kritisk massa i varje kommun. Va? Och sen strukturera förändringar och även ta till ny teknik då, digitalisering på olika sätt. Alltså så gäller det att effektivisera verksamheten på olika sätt och organisera den bättre helt enkelt. Och här finns det massa förslag i vad man bör göra och inte bör göra i det här betänkandet då. Men det är liksom inga beslut utan det är en informationspunkt till oss här.
Det här, det finns det kommunala utjämningssystemet, är det uppe på tapeten eller det får fortsätta att fungera som det gör?
Ja, det måste ju finnas ett kommunalt utjämningssystem, men där tittar man ju över från gång till annan det där om man ska justera den här parametern. Man har väl just gjort en justering egentligen. Och det är, för Tyresös vidkommande så tror jag att vi förlorade någonting på runt 20 miljoner vill jag menas per år. I det då. Så att ja, rätt eller fel. Så man måste ju justera hela tiden efter nya förutsättningar.
4. Inriktningsbeslut för förvaltningslokaler.
Just det. Förvaltningslokaler eller det vi kanske lite populärt brukar kalla för kommunhuset då. Vi har ju kontrakt på det huset som vi sitter i administrationen då i centrum och det kontraktet går ut 2023. Och lokalerna är ju liksom allt annat än moderna om man tittar på hur kontorslokaler ser ut i näringslivet och så. Och dessutom rymmer de inte alla som bör sitta där. De är ganska ineffektiva för det är mycket egna rumslösningar och sånt där. Så att personalen sitter ju de facto ute på en 3 eller 4 olika ställen i kommunen idag och det är inte särskilt effektivt. Så att vi måste göra någonting för att kontraktet går ut och ja, vi kommer säkert sitta kvar något år efter 2023 också men då blir det dyrt kan jag tänka mig. Så vi måste hitta en långsiktig lösning där då, på det. Och det här är ett beslut då, som talar om vad för typ av lösning vi söker. Om man har gjort en liten analys här va. Om man, rent teoretiskt så är det bäst att bygga ett eget kommunhus i egen regi så att säga. Men om man tittar på andra kommuner så kan det visa sig bli en dyr affär för att det kanske inte är så att det kostar lika lite som man har hoppats på. Så att vi går väl in mer nu för en, om det här beslutet går igenom då så är målet att hyra in lokaler till kommunen på något sätt. Och det vi hoppas är ju kunna hitta en lösning som är väldigt centrumnära, precis som vi sitter idag ungefär då. Fast kanske i nya lokaler då. Och på det här sättet så, visserligen så kanske driften blir lite dyrare, men å andra sidan så behöver vi inte ta en stor investering så det är bra för kommunens kassaflöde. Och så finns det vissa fördelar, men ska vi bygga egen regi måste vi ha mark att bygga på. Vi har ingen mark som ligger så alldeles exakt nära centrum så att det kan vara bättre att hyra in lokaler och låta alltså någon annan byggherre bygga åt oss istället och sen skriva något långt hyreskontrakt.
Och gymnasiet ligger för långt bort?
Ja, gymnasiet ligger alldeles för långt bort för att det ska bli effektiv lösning för kommunen då. Men det finns ju andra synergier också. Just det här att det ligger nära centrum, det är inte bara bra för, ja, för, det är bra för medborgarna för att centrum är en punkt man lätt tar sig till om man kanske har andra ärenden om man ska gå till servicecentret då. det stärker ju, alltså centrum och kommunhuset stärker varandra lite grann. Det är attraktivt för, det är bra att, alltså det är attraktivt för personalen att jobba i en centrumanläggning, och det är också bra för centrumanläggningen att det finns ju ganska många som jobbar i det här huset som är kunder då. Och sen hoppas vi ju faktiskt att om vi nu låter bygga en ny byggnad som vi tänker hyra då som kommunhus, så hoppas vi att vi ska kunna få in lite så här samordning med kulturaktiviteter, va? Det finns ju ett tryck på att vi ska bygga ett kulturhus. Det har vi ju försökt med tidigare också. Under tidigare regimen försökte vi det, men det blev för dyrt. Så att nu kanske, med ett nytt kommunhus kanske vi kan liksom få det på köpet. Det är väl en tanke här.
Kan vi gå till femman?
Ja, kan vi göra.
Bolagsstyrningsrapport för Tyresö bostäder 2019.
Ja, just det. Det här är också ett nytt påfund egentligen. Det här borde vi alltid ha haft, en sån här bolagsstyrningsrapport. För det ska man ha för kommunala bolag. Men vi har faktiskt inte haft det för nu då. Och syftet här är att visa då hur bolaget i fråga, i det här fallet då Tyresö bostäder, hur man levererar i förhållande till de ändamål som finns i bolagsordningen som kommunfullmäktige har fastställt då. Och vi kan konstatera att man levererar rätt så bra på det här egentligen. Det ser ju bra ut egentligen då. Sen kan man ju fundera lite på vad Tyresö bostäder egentligen har för uppgift. Vad känner du till om dig själv, Leif? Vad gör Tyresö bostäder?
Ja, de har väl tidigare i alla fall tillhandahållit en viss mängd hyresbostäder. Ja, och jag har väl sett det som Tyresö bostäder, att inte allt blir bostadsrätter. För ungdomar ska ju kunna lämna sitt föräldrahem utan allt för svåra krämpor.
Ja, precis. Det är ju en av de här tre grupperna som man vill stödja med Tyresö bostäder. Dels är det ungdomar då, som ska kunna få sitt första boende, precis som du säger. Och sen kan det också vara för äldre som vill ha olika anpassningar i sina boenden då. Och så kan det vara personer som av särskilda skäl inte kommer åt bostadsmarknaden på ett enkelt sätt. Och då kan man ju då i samverkan med socialtjänsten då se till att de får bostäder då.
Är det det vi kallar röda kontrakt?
Ja, det är möjligt att det ingår som en del av det då. Men klart, i grunden så ska ju bolaget vara verksamt på affärsmässiga principer då, och gå runt som vilken annan bostadsaktör som helst som tillhandahåller hyresrätter då. Sen har man ju också en bostadsförmedling, det ska vi inte glömma bort heller. Alltså den här kön som finns till Tyresö bostäder som säkert många Tyresö invånare står i då.
Har du någon aning om jag tror man måste vara 16 år för att anmäla sig till kön, va? Hur många år tar det att, eller är det 18 kanske, men hur många år tar det normalt om jag ställer mig i kön när jag får ett erbjudande? 10 år eller?
Jag tror att det går fortare än så, därför att jag vet att det var kompisar till min äldsta son här som för ett par år sedan fick lägenhet i Tyresö bostadskö, och de var väl inte mer än cirka 22 år då, tror jag, så att 5-6 år kanske, någonting sånt där kan jag tänka mig.
Ja, men det är ju en anständig, jag menar, man flyttar väl förmodligen inte hemifrån när man får ställa sig i kön, utan, men kan man räkna med att få ett erbjudande i 22-23 års åldern så är det väl rätt bra.
Ja, i så fall så funkar det rätt så bra. Om de hade tur, det vet jag inte, men ja, de fick i alla fall en lägenhet på det sättet.
Då går vi till sexan.
Ja.
Delårsrapport 1 2020 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden. Delårsrapport, är det 4 månader det?
Ja, just det. Vi kör tertialbokslut här, va? Så att det är 4 månader då. Mm. Som det här täcker alltså perioden från januari till april. Och det är egentligen, på dagordningen idag har vi 2 delårsrapporter. Den första är då för kommunstyrelsens verksamhetsområde som vi har här nu då. Och det handlar ju då om samhällsbyggnadsområdet i stort sett då. Det är 2 områden. Det är 2 delområden i den delrapporten, kan man säga. Det ena är samhällsbyggnadsområdet med plan, exploatering, gata, park, miljö, trafik, vatten, avlopp och renhållning då. Om man tittar på den delen så de prognostiserar ett underskott på ungefär 19 miljoner. Och det låter ju som det är mycket pengar, vi har kommenterat det tidigare, och det stora delen av det underskottet, det beror ju då på förändrade redovisningsregler. Det som tidigare betraktades som investeringar ska idag gå på driftskostnaden, och då slår det negativt på budgeten. Så det är någonting som vi får leva med i år, men som kommer att justeras till nästa år. Sen finns det också en del problem när det gäller måluppfyllnaden här, va, som man tittar på delårsrapporten också. Det är det här målet för sjukskrivningar som man ligger taskigt till på. Det beror förstås på pandemin. Det är fler människor än vanligt som stannar hemma från jobbet så fort man har någon form av symptom. Så det är i sin ordning egentligen. Sen finns det övriga områden då som handlar om gemensam verksamhet, det som är ja, gemensamma verksamheter för hela kommunens verksamhetsområden. Näringsliv, kommunförbund och politik. Även här prognostiserar man ett underskott på 8,3 miljoner. Och det var till största delen för de här saneringskostnaderna för ishallsprojektet som jag nämnde tidigare då. Det slog på driften. Men också att vi har kanske gjort lite fler lokalutredningar än vi räknat med inom fastighetsavdelningen. Det är för att vi ser ett behov av att ja, bygga nytt eller renovera inom många verksamhetsområden. Då. Det kommer ju fram lite senare när vi har kommit fram till vad vi egentligen ska göra då. Men det slår redan nu på driften då. Sen kan vi faktiskt konstatera att för en gång skulle så går politiken plus här då. Vi går en halv miljon plus lite drygt. Och det är för att vi har ställt in en hel del möten faktiskt. Delvis på grund av corona, men också för att vi inte vill belasta tjänstemannaorganisationen med frågor som kan kanske vänta till senare. Och då blir det, resulterar det i en del inställda möten. Och då blir det billigare faktiskt.
Kan jag gå till sjuan?
Ja, kan vi göra.
Delårsrapport 1 2020 för Tyresö kommun. Då är det hela kommunen vi pratar om alltså.
Då är det hela kommunen vi pratar om nu va. Och tittar man på summan av alla verksamhetsområden då, så går man back här också. Det är minus 28,5 miljoner. Och det kopplar delvis till det jag sa under förra punkten. Det är de här ändrade redovisningsreglerna som på totalen slår hela 21 miljoner kronor. Va? Och så finns det också de här saneringskostnaderna för ishallen då, som jag nämnde va. Så att, hade vi inte haft de kostnaderna så hade faktiskt prognosen varit positiv. För att de allra flesta verksamhetsområden går plus. Det går riktigt bra egentligen. Med ett undantag då. Och det är det som har krånglat under många år. Och det är arbetsmarknads- och socialnämnden där som har en prognos på minus 14 miljoner. Förutom de här budgetavvikelserna som beror på förändrade redovisningsregler så ser det ut ungefär som det brukar. Men tyvärr har vi ännu inte fått ordning på underskottet i arbetsmarknads- och socialnämnden, så kan vi säga.
Då hoppar jag till åttan som är lite spännande i alla fall.
Ja, jag hade en sak till jag skulle säga på sjuan faktiskt. För jag pratade om verksamhetsområdena där va. Men sen finns det ju en budget på totalen. Och det här visar ju hur konstigt det är med de nya redovisningsreglerna. Det är ganska intressant. För att på totalen så redovisar vi alltså ett resultat på hela 132,3 miljoner i prognosen. Det är ju ett jätteresultat då. Vi har ju budgeterat 56. Men det här beror på att det finns en positiv avvikelse också på över 75 miljoner. Som beror på då en intäktspost av engångskaraktär. Va, som normalt sett hade fördelats över fler år. Men nu får vi den på ett svep. Så att det blir ganska knepigt det här att bedöma budgetutfall framöver. Så att, men det får vi återkomma till liksom.
Ska jag bara säga till lyssnarna också att vi pratar i mun på varandra. Det beror på att bildöverföringen krånglar så att jag ser inte när Mats slutar prata. Och därför blir det... Okej, okay, då vet ja, ni varför. Nej,
tokigt,
ja. Då hoppar vi till åttan då.
Ja, då kör vi åtta nu då.
Budgetförutsättningar inför 2021.
Just det. Det är ju så här att normalt sett så fattar vi ju ett budgetbeslut inför nästa år redan i juni. Vi har ju den processen i våran kommun. Men vi har bestämt nu att vi skjuter upp det beslutet från juni då till november istället. Och det är ju många kommuner som normalt sett även tar budgeten i november igen. Och anledningen till det här är de här stora ekonomiska osäkerheterna i pandemitiderna nu. Va? Så att vi känner att det går inte att lägga en hållbar budget för 2021 redan nu i sommar. Å andra sidan ska vi säga så att kanske det är viktigare än någonsin då att faktiskt planera verksamheterna för nästa år. Just för att de ekonomiska osäkerheterna är så tydliga. Så därför kommer vi nu på mötet då, kommunstyrelsemötet då, att fatta beslut om en så kallad preliminär ekonomiplan. Och det är för att vi, trots att vi inte tar budget då, så ska vi då ge nämnderna planeringsunderlag då, så att man kan planera sin verksamhet för nästa år i alla fall då under hösten. Och sen när vi väl närmar oss november då får vi titta över då om den här planeringen håller eller om vi måste justera den på något sätt. Så att nämnderna tittar ut någon sorts nominell budget, egentligen bara en förlängd förra årets budget. Och sen så tittar vi på ett alternativ när man sparar 1%. Och så får vi se, verkligheten kanske ligger någonstans däremellan sen då, när vi väl är klara.
Mats, det är hack i överföringen också.
Oj då, det var ju tokigt. Ja.
Och jag verkar ha någon rundgång. Men i alla fall, lyssnarna får gilla läget. Så får vi se hur det går. Jag hoppar då till nian, om det är bra.
Nian går bra, ja.
Samverkansavtal mellan Nacka kommun, Tyresö kommun, Värmdö kommun och brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö.
Ja, just det. Vi har ju tillsammans med de här kommunerna, Nacka och Värmdö, så stödjer vi. Vi har en gemensam brottsofferjour som vi också ger bidrag till varje år. Och nu har vi tänkt oss att ta ett längre avtal på 3 år här. Så att de ska få lite stabilitet i sin verksamhet. Då. Och vi tänker oss att ge 5 kronor per invånare. Vilket verkar vara ett belopp som fungerar. Och då kommer vi ge samma belopp från alla 3 kommuner. Det har inte varit så tidigare. Och det är ju bättre att vi ger lika mycket. Så det är vad den här punkten handlar om.
Då går jag till 10. Yttrande över trafikförändringar i SL-trafiken och Vaxholmsbolagets trafik 2020-2021. Och så står det en parentes där, T21. Jag vet inte vad den står för.
Nej, det är väl inför år 21 på något sätt då. För det här är en återkommande punkt. Det här har vi varje år då, att vi får de här trafikförändringarna på remiss. Och varje år så ser vi till att ha ett gemensamt svar från Södertörnskommunerna. För det verkar vara en never ending story här. Att det hela tiden är så att vi tycker att man inte riktigt möter upp befolkningstillväxten på Södertörn då, med motsvarande satsningar i infrastruktur i allmänhet och för kollektivtrafiken då, i synnerhet. Så att det finns ett gemensamt svar då egentligen som belyser detta. Det andra är att vi skriver egna synpunkter just från Tyresö. Och det handlar om busslinjer, turtäthet och i viss mån trängsel också. Och om man går in på detaljer här så tycker vi att det är viktigt att kollektivtrafiken ut med Gudrubleden inte får försämras av olika linjeomläggningar som SL planerar. Vi tycker att det är bra att de föreslår utökade turer på 840. Den här bussen som går mellan Tyresö och Haninge alltså. Sen vill vi alltid ha fler avgångar på citybussarna, för det är efterfrågat. Och nu det nya är väl att vi också tycker att det vore bra att ha bussar i fel riktning också. Alltså sådana som går in från stan ända ut till Tyresö, utan att, ja, så man kan åka från city till Tyresö också. För det är fler och fler som faktiskt jobbar i Tyresö och behöver åka åt andra hållet. Sen har vi förberett för bussarna till Racksta genom den här busshållplatsen som finns där. Men än så länge finns det ingen buss som trafikerar där, så det vill vi att det ska göras. Och sen så vill vi att den här nya buss 803 som går på tvärsen här genom söderorterna bort mot Älvsjö telefonplan, att den faktiskt ska stanna även i Norra Sköndal. För det skulle öka passagerarantalet där en del, va. Och så det sist men inte minst så har vi det här ofoget med att vi tvingas ha stående passagerare på motorvägen. Och det måste vi bort ifrån, kanske i synnerhet nu i coronatid, va. För att det har pågått alldeles för länge, det är ju en säkerhetsrisk egentligen. Så det poängterar vi alltid i de här remissvaren, men hittills har vi inte fått någon förändring tyvärr. Det var väl det egentligen.
Då går jag till 11.
Ja.
Ändring av ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar.
Ja, här är nog en administrativ miss egentligen. Det är så att när vi sänder kommunfullmäktiges sammanträde på webben, då ska det finnas en ansvarig utgivare. Och det logiska är att det är fullmäktiges ordförande, Anders Linder, som är ansvarig utgivare. Men det har vi missat att fatta beslut om. Så att bättre sent än aldrig, helt enkelt.
Då går jag till 12. Det blir också formalia. Avsägelser och fyllnadsval.
Ja, det brukar alltid vara lite förändringar. Nu är det några ledamöter från Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet som byts ut då i beredningen för medborgardialog och mångfald. Som är en beredning för kommunstyrelsen. Inga konstigheter.
13. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
Ja, vi hade inga direkt till kommunstyrelsen här, utan man redovisade lite delegationsbeslut från hållbarhetsutskottet till kommunledningsutskottet. Ja, det är inte så viktigt egentligen. Vi behöver inte ta upp det, tror jag, i detalj.
Avslutningsvis, punkt 14. Kommunstyrelsens meddelande 28 maj 2020.
Inget jättespännande egentligen, men jag fick ögonen på en ny grej i alla fall. Att vi har ett bolag som heter Stockholmsregionens försäkringsaktiebolag. Som du jobbar med försäkringslösningar för kommuner och också har kompetens inom skadehantering och jobbar förebyggande med det här, va. Och det här är ex av 21 kommuner i Stockholms län och vi är en av dem. Men jag har inte stött på det här bolaget tidigare, så man lär sig något nytt varje dag. Så är det.
Går det bra eller dåligt? Eller det var mer bara information?
Nej, jag läste papperna från bolagsstämman där, utan Ja, det går väl bra egentligen, men det är någonting som vi sällan pratar om faktiskt. Ja. Vi har ingen representation själv där i styrelsen, så det går lite under radarn. Ja.
Det var sista punkten, Mats. Är det någonting du vill tillägga eller är du nöjd med rapporteringen?
Ja, jag är väl nöjd. Jag hoppas att tekniken fungerade hjälpligt i alla fall för våra lyssnare också.
Ja, det var precis det jag tänkte säga. Om det är lite blurrigt och eko och lite sådär, så beror det lite på tekniken. Men hoppas att det går att lyssna i alla fall. Mats, jag tackar dig. Så hörs vi. Och när är nästa kommunstyrelse efter den här den 28 maj?
Ja, det blir väl inte förrän i augusti tror jag nu. Så att... ja.
Slutar jag curla det här nu då. Så ses vi i augusti.
Det har vi göra. Det är bra.
Ha det bra. Hej, hej. Ni har hört Mats Lindblom redogöra för kommunstyrelsens ärendelista den 28 maj 2020. Tack för att ni lyssnade.